Vi vill varna för grovt sexuellt innehåll.
Jag tänkte att jag skulle börja programmet med att läsa den här beskrivningen av fotot som jag såg.
Mm.
Fotot visar en liten tjej. Jag tror i alla fall att det är en liten flicka. Hon sitter sådär rak i ryggen som tvååringar gör. Jag har sett det på min brorsdotter Idun. Den där raka, stolta ryggen. Och jag tycker att det är så gulligt. Ögonen på den lilla flickan på fotot ser lite förvånade ut, men de är ändå fulla av tillit. Hon sitter där med sin raka rygg och ser förvånad ut. I munnen har hon en penis.
Dokumentärredaktionen sänder flickan med hundhalsbandet.
Jag vet inte hur många sådana bilder man har sett, men det...
Tre poliser berättar om sitt arbete med att granska bilder på nätet av sexuella övergrepp på barn.
När jag läste den försökte jag tänka mig vilken bild det skulle kunna vara, men jag kom på mig själv ganska fort med att det skulle kunna vara vilken som helst nästan. Det finns ju otroligt mycket sånt att välja mellan.
En dokumentär av Mia Blomgren.
Den här bilden var den första övergreppsbilden på barn som jag såg. Och jag blev så oerhört berörd av den här bilden.
Men samtidigt så, som du fick se den här bilden, så var du väl inte fullt förberedd på vad du skulle säga. Du var inte mentalt förberedd på vad som kunde komma, eftersom du inte har sett sådana här bilder innan.
Bosse sa så här att nu kommer jag att visa en bild på ett övergrepp på ett barn. Jag vill att ni ska veta det. Nu kommer jag att visa bilden. Och så kom bilden.
För det är den bild som jag visade på föreläsningen i Kalmar, gissar jag, som du refererar till. Jag menar, den bilden vet jag att du blev väldigt chockad av, men det är ju ändå ingenting mot det vi tvingas titta på stundtals.
Jag blev väldigt förvånad över att jag blev så chockad.
Mm. Många har hört talas om det som kallas för barnpornografi, men man har nog sällan någon uppfattning om vad det egentligen handlar om.
Nej, Bosse, han har rätt. Precis så var det för mig. Barnpornografi, det var bara ett ord för mig. Ända till jag fick se den där bilden som gjorde att jag blev helt ställd. Jag blev totalt förvirrad av alla känslor jag kände. Ömhet för barnet. Äckel inför mannen på bilden. Panik för att jag kände mig så maktlös. Sorg. Jag fick inte ihop det jag såg. Och då hade jag sett en bild. Hur många sådana här bilder på sexuella övergrepp på barn tror du att du har sett under den tiden som du har arbetat?
Kanske. Kan det handla om 500 000 kanske?
Björn Sällström är 44 år gammal och han arbetar i Stockholm på gruppen mot sexuella övergrepp på barn. Han granskar bland annat de här övergreppsbilderna som finns på nätet. Björn är gift och har två barn, en pojke och en flicka.
500 000 kanske.
Så du har sett alltså ungefär 500 000 bilder där barn finns med i en övergreppssituation?
Ja.
Oj. Säkert 1 000 000. Skulle jag kunna tänka mig.
Ann-Charlotte Wenström är 43 år och hon arbetar också på gruppen mot sexuella övergrepp på barn. Lottie, som hon kallas, är singel. Vad tänker du när du hör dig själv säga det? 1 000 000 övergreppsbilder?
Ja, det är oerhört mycket man har tittat på under den här tiden.
Ja, det måste ju vara 10 000-tals i alla fall, om inte 100 000-tals på 10 år.
Bosse Nogren är 54 år gammal och han är arbetsledare för IT-forensiska gruppen som bland annat undersöker innehållet i hårddiskar. Bosse har två tonårsdöttrar.
Kör man ett helt ärende hos oss, då måste man ju titta på det mesta i alla fall. Åtminstone grovgranska. Man kanske inte drar upp hela bilderna utan man tittar på tumnaglar, men det räcker för man ser vad det är för någonting på bilden i alla fall. Alltså miniatyrer av bilder då. Vi tyckte det var mycket för några år sedan när det var 20-30 000 bilder. Nu tycker vi att det är mycket om det är 1 miljon. Och det är på ganska kort tid. Jag var på med det i 10 år som sagt. Och den ökningen är ganska dramatisk faktiskt.
Idag är det ingen som vet hur många barnpornografiska bilder det finns på nätet. Men 50 000 gånger varje dag visas polisens stoppsida för någon som är på väg in på en blockerad sajt med barnpornografiskt innehåll. 50 000 gånger varje dag. Enligt svensk lag är det förbjudet att producera och framställa barnpornografi. Och sedan 1999 är det förbjudet att inneha bilder. Men det är fortfarande lagligt att titta på bilder. Barnpornografiska bilder. Ordet barnpornografi är en kritiserad term för att ordet pornografi förminskar brottet. Om vi istället inser att det är ett dokumenterat sexuellt övergrepp på ett barn, så blir det nya begreppet övergreppsbilder på barn.
Vi brukar säga att en bild, det är en sak att titta på. En film är lite värre att titta på, men en film med ljud, det är liksom det som är absolut det svåraste. Det blir som att ljudet på något sätt går in i någon annan del av ens medvetande på något sätt. Det går liksom inte att värja sig. Så det finns några sådana filmsekvenser som är väldigt starka tycker jag. Och som jag har en sån som jag brukar ha med mig på presentationer som jag har på föreläsningar. Och jag måste ha sett den där filmsekvensen och den kanske är 4-5 sekunder bara. Jag har sett den hur mycket många gånger som helst. Och det är en väldigt vanligt förekommande sekvens. Finns i massor av beslag då. Man ser den jätteofta. Men den är jättesvår att vänja sig vid.
Vad innehåller den sekvensen?
Det är en flicka som kan vara 10-12 kanske. Det är en inspelad någonstans i Sydostasien och något land. Och det är 3 män som har hockeymasker på sig. För att de vill ju naturligtvis inte själva framträda. Och de har torterat henne under hela den tiden med stearinljus och man för upp saker i både analt och vaginalt då. Och man ser hon är dessutom fastkedjad och fastbunden och man ser liksom hur hon åmar sig och hon skriker för att liksom värja sig mot det här varma stearinet som de hela tiden droppar på henne då. Både i underlivet och på kroppen. Till slut ser hon alldeles rödprick av smält stearin då. Och det är ju naturligtvis också, hur kan man komma på att man ska göra det här? Hur går snacket de här 3 killarna emellan så här? Ja, hörni, vad ska vi göra? Jo, jag vet, jag har en världens roligaste idé. Vi klär oss i hockeymasker och sen så plockar vi upp en 10-åring och så.
Och det är en flicka i... Kan hon vara 3-4 år kanske. Som ligger på ett randigt påslakan. På en säng. Och man tittar in i bilden. Alltså man tittar från betraktaren. Alltså den som har gjort bilden. Så ser man en ölmage. En hårig ölmage som är lite rödflammig och alldeles svart och gråhårig. Och så ser man en del av en penis. Och så ser man den här flickan som ligger med underlivet bart. Och hon gråter, ser man den här flickan. Jag har förtvivlat gråt. Hela hennes kropp säger liksom att jag vill inte. Och runt halsen så har hon ett Ett svart hundhalsband. Svart läder ser det ut som. Med alldeles blanka nitar. 1 centimeter långa nitar ser det ut som. Och man ser verkligen på den här flickan att hon vill absolut inte. Hon är alldeles förtvivlad.
Vad är det som gör att just den här bilden av alla bilder du har sett har fastnat så?
Dels tror jag att det är för att det var en av de första bilderna som jag såg när jag gick utbildningen. Och sen tror jag att det är förtvivlan i den här flickans blick. Hon liksom tittar upp i kameran med en sån här förtvivlad blick att jag vill inte. Om man riktigt ser på ansiktsuttrycket, hur spänd hon är i ansiktet och hur fruktansvärt det här är. Det som förmodligen kommer till att hända. För det här är ju egentligen en film som den här bilden är klippt av. Och i den här filmen får man ju verkligen se när han begår det här övergreppet på flickan och en våldtäkt på den här lilla flickan. Och sen avslutas den här filmen med att han får utlösning i ansiktet på henne.
Den starkaste, eller bland de mest starka reaktioner jag har fått, och det förvånar mig lite grann, det var ju för bara några månader sedan när jag såg den här filmsekvensen. Det sista, innan filmen stängs av så att säga, så skriker flickan "No daddy, please." Alltså det är hennes pappa som gör det här då förmodligen. Det var då jag började känna det här, att jag hatar de här männen. Och det förvånade mig lite grann att jag kände en så stark reaktion efter att ha hållit på med det så länge. Annars så var det starkaste när jag hade suttit en hel arbetsdag och tittat på sånt här material. Och sen så skulle jag natta mina barn på kvällen som var väl... Ja, det var ganska snart efter jag hade skilt mig, så att de var... Den yngsta var 5 eller 6 år. Och då gick jag in på kvällen för att se att hon sov. Och när jag kom in i hennes rum och tittade på henne så började jag gråta. För jag tänkte, hur kan någon göra så mot en sån värnlös varelse? Men det var ju alltså 10 år sedan. Det var precis i början. När jag såg sånt här material första gången.
Jag brukar tänka... att jag tittar på de här bilderna och det känns inte som det skadar mig att titta på de här bilderna. Men hur vet man det? För det är som du säger, någonstans så ligger ju bilderna. Och de poppar upp ibland, det gör de. Det kan ju bli jobbigt ibland när man tittar på nytt material. De dagarna kan det bli, det känns konstigt när man hämtar sina barn på fritid till exempel. Eller man sitter på bussen på väg hem och tittar på människor och så tänker man att det här finns här omkring oss hela tiden. Det finns människor kanske på den här bussen som på något sätt har kommit i kontakt med det här. Antingen genom att de håller på med det själva liksom, eller att man blir utsatt för. Och sen att bilder kan poppa upp liksom egentligen när som helst. Bara dyka upp som pop-ups. Det kan vara väldigt odramatiskt. Och det kan komma egentligen bara precis när som helst. Så det är svårt att säga hur det påverkar den. Alltså det känns inte som att det påverkar mig så mycket. Det låter som att jag är iskall, men... jag måste ta bort några stackars... Hugo, det lilla kräket!
Helt plötsligt går du bara iväg och lyfter... bort en bur. Vem var i den buren?
Det var Hugo, våran dvärghamster. Hos mig går under benämningen det lilla kräket.
Jag hörde inte ett ljud från Hugo.
Är det sant? Du hör liksom när bladen lossnar från tränen, men du hör inte när Hugo börjar käka upp sin plåtbur.
Bladen lossnar från tränen. Alltså, de håller på att bygga om här runt huset du bor i. Det har precis spärregnat. Det är ju så, när man jobbar med ljud, då måste man ju ha lite koll på sånt där. Men Hugo hörde jag inte ett ljud ifrån.
Jag är förmodligen enda i familjen som tycker att han är rolig. Och jag var den enda som inte ville ha honom. Jag hatar husdjur. Men jag är nog den som tycker bäst om Hugo. Det är konstigt. Jag gosar mest med honom i hela familjen. Och han är extremt ogosig. Han avskyr att gosa. Det är också paradox. Du ser, hela livet är fullt av paradoxer. Vad som är svårt för mig att förstå intellektuellt är hur man kan känna sig sexuellt upphetsad av ett spädbarn. Det är för mig jättekonstigt. Att se anala penetreringar av en 6 månaders bebis är för mig helt absurt. Och ändå så är det inget ovanligt i de här bilderna.
Och runt halsen så har hon ett svart hundhalsband. Svart läder ser det ut som. Med alldeles blanka nitar.
Kommer du ihåg vad du tänkte när du hade sett den här bilden?
Jag tror att jag funderade på, är det här jag ska jobba med i framtiden och titta på sådana här bilder? Det var ju den första tanken. Och så tror jag att du funderade på om jag var normal som inte mådde dåligt av att se de här bilderna. Är det normalt att titta på de här bilderna på ett annat sätt än bara att man ser bilden?
Du mådde inte dåligt av att se dem?
Nej, inte dåligt på det viset så att jag gick och tänkte på det hela tiden. Bilden var obehaglig och den gav en massa tankar, men inte så att jag liksom mådde dåligt långt efter.
Vad var det som gjorde att du första gången kom att tänka på att du kanske reagerade annorlunda inför de här bilderna än andra?
Det var nog en fråga från en kompis, en kollega, när jag gick den här utbildningen. När hon frågade mig att, mådde du inte illa och var det inte jättehemskt att se de här bilderna? Och då så tänkte jag så, nej, jag mådde inte illa av det här, ska man göra det? Fast det är kanske förmågan att se något annat i bilden än det man egentligen ser. Och om det är en ny bild så tittar jag på bilden för att kunna identifiera och hjälpa det här barnet. Men sen är det inte sagt utan att ibland så blir det för mycket. Nu har jag sett så det räcker idag. Jag har ju pendlat mellan Stockholm och Kivik i 7 år. Och det är, man har väl lärt sig att de här stunderna på flygplanet, det blir min stund för återhämtning. När jag sätter mig på flyget här uppe och åker hem på fredagskvällen, när alla andra sitter och myser med sin familj, så stänger jag min ryggsäck här uppe. Och sen så myser jag på flyget hem. Och sen när jag har kommit hem, då har jag lämnat allting här uppe. Liksom på vägen. Och jag blir väldigt irriterad om det är någon som sitter sidan om mig. Längst bak som är min plats. Då kan jag bli väldigt irriterad. För det är min stund att koppla av.
Hur bor du i Kivik?
Jag bor på en gård. Tillsammans med mina djur.
Vad är det för djur?
Hästar och en hund och lite höns.
Så när du går här i ladugården och påtar, då har inte du massa bilder som poppar upp i huvudet?
Nej, de har jag lämnat här uppe. Eller någonstans på vägen i luften på flyget hem. Så jag tar ingenting med mig hem.
Thank you.
Vad var det här för låt?
Ja, det var en låt som jag skrev när min äldsta dotter var ganska nyfödd. Och låten heter Tack för lilla Emma.
Pablo gillar den här låten.
Ja, han satt och kacklade lite.
Vilken vacker grön färg han har.
Ibland när man spelar musik där någon sjunger, då kan den låta som, ja, försöka låta som en operasångare låter ungefär.
Den här bilen som du kommer hämta mig, vad är det för en bil?
Ja, det är en, vad blir det nu, 31 år gammal amerikansk lastbil, en pickup.
Är det du som har satt på de här silverfärgade dödskallarna på dörrknappen?
Nej, de satt faktiskt där när jag köpte den. Jag har däremot målat dödskallen som sitter på motorhuven, den svarta.
Skulle du kalla dig själv för en tuff kille?
Nej, alltså jag kan nog vara tuff om det behövs. Hård mot de hårda eller vad det heter. Men vanligtvis är jag väldigt snäll och timid till mitt sinnelag.
Timid?
Ja, väldigt snäll och lugn och harmonisk. Vi som arbetar med det här, både på barnporrgruppen eller övergreppsgruppen och IT-forensiska gruppen där jag jobbar, går hos en psykolog med jämna mellanrum. Och det är ganska stor omsättning på folk, både på våran grupp då, på sektionen för övergrepp mot barn, och bland de som håller på och granskar barnporr ute i distrikten. Det har inte pågått den verksamheten så länge nu, men det är svårt att hitta folk som vill jobba med det här, helt enkelt.
Har du sett hur andra har påverkats av det här och tittat på det här?
Ja, jag har ju sett en av mina medarbetare, jag kommer inte ihåg hur länge sedan det är, men det är ett par år sedan kanske. Jag var på väg hem en eftermiddag och då passerade jag igenom kontorslandskapet där vi sitter och analyserar datorer och så vidare. Och då satt han framför datorn och det var barnporr på skärmen och han satt och grät framför datorn. Och jag kramade om honom och sa att nu stänger av datorn och så går du hem till din fru och dina barn. Han har ganska små barn och det är klart att man tänker på sin egen situation där hemma. Det gjorde jag själv när mina barn var små.
Vad tror du att du gör av alla de här bilderna?
Ja, en psykolog kanske skulle säga att jag förtränger dem. Men jag tror att det är helt enkelt så att just erfarenheten att man håller på med det här länge kan göra att man klarar av det bättre också. Det kanske är en nötning, man kanske får valkar helt enkelt i hjärnan eller någonting sånt. Alltså tidigare när jag började med det här, då var det mest bilder och det kunde vara korta filmsnuttar på några sekunder. Men nu kan det ju vara filmer som håller på en timme. Man får dra ner volymen helt enkelt. Det, alltså höra små barn som skriker, som blir utsatta för övergrepp. Det går inte att blunda med öronen helt enkelt. Så att, och det vet ett husan om man någonsin vänjer sig vid.
Du drar ner volymen.
Mm, det brukar jag. För att palla med och titta.
Det är som att jobba som brandman. Hur kul är det liksom? Åka och släcka bränder på hus som redan har brunnit ner liksom. What's the point? Hur kan det vara kul? Det är samma sak, eller hur? Eller hur kan man jobba som rättsläkare? Liksom? Skära döda människor. Hur kan man ens komma på idén? Alla människor som har varit på rättsläkarstation förstår att frivilligt utsatt för att jobba här måste vara förknippat med total knasighet. För det är bara lukten kan ju få en bli galen. Men det finns folk som tycker det är jätteroligt. Superintressant. Det är precis som det här. Det är jätteintressant. Därför att det tangerar någonting som är så stigmatiserat och så är förknippat med så mycket känslor. Alltså, alla människor har så otroligt starka känslor kring det här ämnet. Kanske framförallt på förövarperspektivet då. Jätteofta så får man liksom så här: ja, de där skulle man ju skjuta, eller ring mig om ni behöver hjälp med att ha ihjäl någon. Alltså, man kan få såna här konstiga förslag liksom. Jag pratade med en kvinna så sent som idag faktiskt på förmiddagen här, som sa att hon här skulle vilja sakta men säkert skära de här förövarna med osthyveln.
Men du känner inte så?
Nej, inte alls. Jag sitter inte och blir arg när jag tittar på bilder. Eller? Jag blir inte arg på förövaren egentligen. Alla har ju sin historia. Alltså, det finns ju anledningar till varför saker och ting händer. Så jag sitter inte och liksom ondgör mig över de här männen. Det är nästan alltid män.
Hur ofta är det man ser ett ansikte på förövaren?
Jättesällan. Man har ju sett rätt många könsorgan, men rätt lite ansikten. Så är det ju. Och man är ju väldigt mån om att dölja sitt utseende. Alltså de gärningsmännen som döms för den här typen av brott, de kan ju inte ens sitta på fängelse tillsammans med andra därför att de är så avskydda.
Men vad är det i de här starka känslorna som finns kring det här som gör att du då bestämmer dig för nu ska jag jobba med det här?
Jag är nog kanske mer intresserad av det mörka hos människor än det roliga och skrattet och liksom runt omkring. Jag tycker det är intressant med konflikter. Det går jag igång på. Jag kan tycka att det är roligt att sitta på bussen och titta på folk och fantisera om hur jävla dåligt de mår egentligen. Ju gladare och friskare folk ser ut, desto roligare att fantisera om eländet om de kommer hem. På något sätt. För man vet att det är så. Vissa av människorna som man tittar på, de bär ju på rätt tråkiga erfarenheter. Och det är de som förekommer på de här filmerna också.
Har du blivit lite cynisk?
Nej, det tror jag inte. Jag har i alla fall inte blivit mer cynisk nu än jag var innan. Jag tror att möjligen att jag kanske alltid har varit det i så fall. Eller cynisk, ja, det kanske var cynisk. Jag brukar säga att jag tror inte på ondska. Det finns ingen ondska, det finns bara brist på godhet.
Själva halsbandet är väl... Har hon liten hals, den här tjejen, så vad kan vi säga? 1,5 centimeter brett, 2 kanske.
Och det här hade hon runt halsen alltså?
Ja, det har hon.
Som ett djur kan man säga?
Ja, eller som ett tecken på att jag som utför det här har makt över henne och har satt det här på henne för att jag tycker att det ska vara så. Så kan du uppfatta bilden.
Den här bilden med flickan med hundhalsbandet. Finns det någon förövare med på den bilden?
Ja, delar av förövaren. Man ser ofta ungefär som om det är jag själv som tar bilden. Alltså pedofilens utsikt över bilden och barnet och omgivningen som man ser. I de här bilderna.
Vad tänker du om pedofilen?
Jag tänker nog bara mest att han är fruktansvärd. Och sen kommer det en känsla när man sitter i rätten. Och visar de här bilderna. För de här människorna som tittar på det. När man ser att de sitter och njuter av det de ser. Då kan jag få... Någon sån här, inte hatkänsla, men jag känner motvilja mot de här människorna. Att de liksom kan sitta i en rättssal när man visar de här vidriga bilderna och gotta sig i det. Liksom den enda som inte tittar bort när de här grova bilderna kommer eller filmerna. Det är den här som har laddat ner dem och... suttit och tittat på den enda som aldrig tar blicken ifrån bilderna. Då kan jag bli inte arg, men känna liksom ja, avsky. Samtidigt är det skönt, för då ser jag ju faktiskt rätten att den här människan har ju gjort det här för att han verkligen ville titta på de här bilderna. Det är inte av en slump som de har kommit ner i hans dator, utan alla som sitter där inne säger att han vill inte göra annat än titta på de här bilderna. Så frågan är om det är ondskan som driver de här människorna. Om det verkligen finns en ondska i världen. Eller det är en förklaring att de är sjuka, de här människorna, så att man ska tycka synd om dem. För jag har svårt att tycka synd om dem. Även om de skulle vara sjuka.
Du kan inte känna någon empati med dem?
Nej. Det kan jag inte göra.
Tänk om de själva har blivit utsatta för övergrepp.
Ja, alltså det är förfärligt om de har blivit utsatta för det. Men samtidigt ska jag då utsätta en nära och kär människa för samma behandling som jag själv har blivit utsatt för. Är det ett sätt att gå i terapi? Så kan jag i alla fall inte känna någon som helst förståelse för dem. Då har de ju upplevt det här helvetet en gång innan, och då kan jag inte förstå varför man måste utsätta en annan människa för samma smärta och förnedring och skräck och ja, jag har nog svårt att förstå det.
När man kommer in och gör husansaken hos en pedofil så är det väldigt ofta totalt kaos i bostaden. Man får vada fram bland skräpet på golvet. Och det kan vara, jag tänker på en bild från Huddinge-pedofilens rum där han hade datorn. Då, där det är drivor med ljusblåa tetror som har innehållit California Red, alltså rödvin av billig sort, Sveriges mest sålda tydligen. Fimpar och cigarettpaket på golvet också. Och så står en bildskärm, finns ett tangentbord och en mus, och man kan skönja en dator någonstans i de här bland vinkartongerna. Men lika mycket kaos som det är i rummet, lika stor ordning är det när man tittar i datorn sen. Där är allting katalogiserat. Det kan vara någon mapp som heter Lolitas 4-8 år. Någon heter Young Girls 8-11 och så vidare. Young Boys. Rekordet var nog när Björn och jag var i Gislaved och undersökte datorer. Och där fanns det en mapp som hette 4 månader. Och det var alltså inte 4 månader gamla spädbarn, utan det var foster som var 4 månader gångna i mammans livmoder helt enkelt. Rena såna här Lennart Nilsson-bilder sparar han på.
Kan du känna så här ibland när du då genom att titta in i de här datorerna också på något vis då tittar in i huvudet på de här personerna?
Ja, visst är det så att man undrar hur de fungerar. Jag skriver ju deckare också på fritiden. Jag har skrivit en som handlar om en seriemördare. Då studerade jag ämnet ganska ingående. Jag läste bland annat en amerikan som heter Robert Ressler som var med och startade den här enheten för beteendevetenskap på FBI. Då sa att när larmen tystnar så finns det en som heter Crawford där som är Agent Starlings mentor. Och det är alltså verklighetens Crawford är den här Robert Ressler. Och han sa ju det att alla seriemördare har ju nästan varit utsatta för övergrepp när de var små. De har varit sängvätare, de har varit pyromaner. Men alla som har den bakgrunden blir inte seriemördare eller våldtäktsmän. Man kan välja att inte låta de här barndomsupplevelserna påverka en så. Likaväl som många som begår sexuella övergrepp mot barn själva har varit utsatta när de var små. Men alla som har blivit utsatta begår inte övergrepp. Jag tror att det som är gott eller ont här i världen finns hos oss människor. Och att vi själva har ett val. Om vi ska vara goda eller onda.
Runt halsen har du ett smycke med en buddhafigur.
Ja, den fick jag. När jag var nere i Thailand och jobbade efter tsunamin så blev vi välsignad av en munk som höll till bredvid det här. Ja, site 2 som det hette, där alla kropparna identifierades. Det var ett helt gäng som gick dit efter att vi hade haft en ceremoni där. Och sen han stänkte något, ja, sån här heligt vatten på oss. Och sen fick vi varsin liten buddha.
Tror du att den här lilla Buddha-medaljongen hjälper dig i ditt jobb också?
Jag tror att den skyddar mig faktiskt. Jag har inte haft den av mig sedan dess. Jag har haft den av mig för att reparera snodden som den hänger och så vidare. Men jag vågar inte ta den av mig.
Det här är en bild på en liten flicka. Hon har en röd jacka på sig och hennes ansikte är maskerat då.
Det ser ut som någon som har målat med svart tusch.
Ja, precis.
Den här flickan är påklädd.
Mm. Den här bilden kommer från ett tillslag i England och har kommit till oss via Interpol. Och det är fortfarande ett pågående ärende det här. Och hon står på en gräskulle ganska högt upp. Nedanför den här kullen så ser man en gångväg och sen så är det som en parkeringsplats.
Är inte det här typiska röda lador?
Jo, precis. Det är precis på det tillvägagångssättet man får göra när man ska identifiera dem. Och det finns andra bilder i den här bildserien där hon är avklädd och befinner sig i sovrum och vardagsrumsmiljö. Och på dem så kan man då identifiera bland annat en konsumkassa och en telefonkatalog, en sån här Eniro-lokal telefonkatalog. Så det var ju utifrån det som man började nysta upp det här, var de kom någonstans ifrån då. Och när man då visste ungefär vilken stad det var så kunde man med hjälp av Eniros kartor lokalisera den här platsen då. Jag tänker mig titta på den här. Här är kullen där hon stod. Här någonstans.
Du har klickat upp en kartbild över det stället där flickan står.
Precis.
Var är den tagen någonstans?
Den är tagen i södra Sverige.
Varför tog du fram just den här bilden?
Därför att det är så pass ovanligt ändå att man lyckas identifiera barn då. I världen så finns det 700 identifierade barn. Det finns rimligtvis miljoner oidentifierade barn. Så att titta på en bild och försöka ta reda på vem den här personen är, det är ju jättesvårt.
Att det ska vara så svårt.
Ja. Alltså tittar man på stora beslag då det blir svårt att liksom lägga den tiden på varje enskild bild som man skulle önska då.
Vad är det största tillslaget som har gjorts i Sverige i en dator på övergreppsbilder på barn?
Så vitt jag känner till så är det ett beslag från Sörmland som innehåller 3 miljoner bilder. Och för att få lite perspektiv på det här så om man tittar på varje bild i 5 sekunder tror jag. Och så gör man det 8 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Gör inget annat, som ett heltidsjobb. Då gör man ungefär 1 miljon bilder om året.
För en person?
För en person. För det som är lite läskigt med det med barnpornografi det är ju att användandet av det tenderar till att öka som det verkar. Det här kommer vi få leva med. Det här kommer vi inte bli av med.
Känner du så?
Ja.
Men du och ditt jobb då? Det du gör?
Ja, det är ingen risk att man kommer bli arbetslös i alla fall.
Så kan man hitta detaljer i bilden som gör att man kan säga att de här andra tjejerna som är fotograferade med de här detaljerna, att de förmodligen är tagna av samma förövare. Så att man lär sig titta efter detaljer. Det finns ett blått sånt där påslaken med vita kaniner på med rosa nos som förekommer ganska mycket. Ett barnpåslaken som är jättevanligt kan jag tänka mig. Tecknade kaniner med rosa nos.
Det är märkligt när det där väldigt gulliga, mjuka, mysiga möter. Ja, något som man kanske inte ens har ord för.
Mm, det blir oerhörda kontraster egentligen mellan hemmets lugna vrå och de här övergreppen. Och det är väl det som gör att det är så fruktansvärt jobbigt för de flesta människor att ta till sig de här bilderna. Som faktiskt är en brottsdokumentation. Som vi tittar på varje dag. Det måste prioriteras och det är inget prioriterat brott idag.
Varför är det inte det? Vi lever ju trots allt i dataåldern.
Jaha. Det är en svår fråga. Förmodligen så är det väl för att det handlar om sexuella övergrepp på barn. Det pratar man inte om och det är otäckt och det händer inte min familj och det händer inte mina grannar och det är andra som gör det. Och det har väl alltid varit så att det som händer inom familjen, det är något privat. Jag tror det är det som gör det.
Det är ju bara en hake i det hela. Vad folk än tycker om familjen hit och familjen dit, så sitter ju du och tittar på bevis på övergrepp.
Ja. Sånt som inte folk vill säga och höra. Det finns ju bevisningen. Och jag tror att man väljer att inte säga och inte höra. Därför att det är enklare. Jag slipper må dåligt av det. Jag tror det är därför man vänder det här ryggen och hellre går än tar tag i det. Det skulle kunna bli bättre om folk som har någonting att säga till om hade sett på det här viset. Att det är ett brott som begås när den här bilden tas. Istället för att det bara är en bild.
Kan det vara så tabubelagt överhuvudtaget i samhället så att det ligger det här slags brottet i fatet?
Ja, så frågan är om det inte är det. Att det är ingenting man pratar om och ingenting man diskuterar med någon. För det är så fruktansvärt och hemskt. Så att då stänger man hellre av och väljer att ta bort det helt. Det finns inte. Fast det finns miljontals bilder som bevis.
Och sen såg jag att de var tagna då från klockan säg 1 på natten till framåt 4 på natten. Samma datum då. Så att då hade jag det klart att det var taget vid samma tillfälle. Och att det var taget med hans kamera. Hade tankat över och sen börjat om då. Dessutom så kunde man ju se då att den här pojken som var föremål för övergreppen låg på en soffa och hade några kuddar som låg under huvudet. Och man såg att kuddarna låg på exakt samma sätt under hela den här natten då. Så det är svårt att arrangera kuddar som ligger precis så vid två olika tillfällen. Så det styrkte också att det var taget i samma tillfälle. Sen var det lite svårare då att visa att det var samma den här pojken som... Samma person, för en del var ju bilder man såg hans ansikte, andra var närbilder. Men då hittade jag, när jag tittade på närbilderna, 3 stycken födelsemärken på hans ena skinka som såg ut lite grann som Orions bälte, stjärnbilden, och satt i rad så här. Och då gällde det att försöka hitta bilder där man såg hans ansikte och hans skinka och se de här prickarna då som inte var speciellt tydliga. Men jag lyckades faktiskt göra det. Ja, bevisa att det var samma person. Sen var det en ytterligare komplikation när jag kom till hovrätten i Jönköping. Det hade aldrig funnits någon dator i den rättssalen tidigare och ingen projektor heller. Och där följaktligen fanns det inte heller någon filmduk, så jag fick ha med mig en egen farsans gamla filmduk som han hade när han visade semesterfilmerna med Super 8. Och eftersom de inte hade använt projektor i rättssalen så fanns det inte några mörkläggningsgardiner heller. Så jag fick hjälp av en kvinna på expeditionen att rota fram en gammal yllefilt nere i källaren som vi hängde upp över gardinstången för att få tillräckligt mörkt där inne. Men som sagt, det gick ju vägen. Han fick 1,5 års fängelse då. Så det kändes väldigt bra. Det var inte speciellt listigt så, utan det var mer ihärdigt arbete. Jag satt och tittade på de här bilderna så pass mycket och länge som mina arbetskamrater undrade om jag höll på att bli pervers också. Så kan det gå.
Vad är det som gör att du inte tappar lusten efter 10 år utan snarare brinner mer och mer?
Ja, jag har inte analyserat mig själv så pass noga, så jag förstår varför jag vill jobba med det här mer nu. Jag bara känner att jag måste försöka göra en insats. Jag vet inte riktigt varför. Har Björn några vettiga svar på den frågan?
En svår fråga faktiskt. Jag vet inte riktigt. Någon måste jobba med det, säga. De som finns på de här bilderna, det här är deras vardag liksom. Jag kan ju stänga av datorn. Om jag sitter och granskar de här bilderna, jag kan stänga av den här datorn när jag vill. Gå ut i solen och köpa en glass. Men det kan ju inte de. Det finns ju de som är väldigt upprörda över att vi försöker blockera eller filtrera bort den här kommersiella tillgången till de här webbsidorna. För då finns det de som menar på att det här ger ju inskränkningar på friheten. Och då undrar man, frihet för vem? Vems frihet? Alltså det som bekommer den mest är ju liksom de här övergreppen som är lite med våldsinslag. Liksom där på något sätt är någon maktutövande då. Och de finns i mycket större utsträckning på flickor än vad det gör på pojkar. Fast det finns ju en väldigt, väldigt obehaglig filmserie på en pojke som blir penetrerad av sin pappa med en duschslang som är ganska våldsam, som är obehaglig. Och på någon film så ligger han och sjunger barnvisor.
Det finns inte så mycket att säga om det, va?
För honom blir det någon form av flykt. Men det är konstigt att man sitter och pratar om det så här. Att man reagerar så starkt på det. Men det är ju så. Vissa sekvenser är starka. Alltså, det är så. Och återigen så kommer man tillbaka till de sekvenserna där ljudet finns också. För det är när jag pratar om dem som jag känner att det är någonting speciellt som händer. Dels den här killen, den här 4- och 5-åriga tjejen, den här tortyren ifrån Sydostasien. Det är som att ljudet har gått in någonstans.
Varför brinner jag för det här? Förmodligen så är det väl kanske förankrats när man åkte i yttre tjänst. Kommer ihåg en augustikväll när jag åkte radiobil med min allra bästa kollega som jag jobbade med 3,5 år när jag jobbade i Simrishamn. Så ringde de från en krog och bad oss komma dit, för det var en 7-årig pojke som försökte få sina ordentligt packade föräldrar ifrån krogen. Och vi var en bit bort, för vi hade varit på inbrott. Och kommer in på Järnvägsgatan i Simrishamn. Ser en liten kille som, kan han vara 1,20 lång. stor för sin ålder. Och i ena handen håller han en liten kille, 2-3 år. Och på andra sidan stöttar han sin dyngfulla pappa. Och ett par meter efter går mamma. Och när han ber oss att inte ta med föräldrarna och inte ta med honom, utan låta han få bädda ner dem på hotellrummet så att han kan åka hem med dem imorgon. 7 år gammal. Inte kan man lämna en 7-årig pojke med 2 dyngraka föräldrar och en liten pojke. Det är nog det som gör att jag känner för de här barnen. Och likadant alla de här tankarna som barnen måste ha innan och under och efter de här övergreppen. Det är en fruktansvärd värld. Och ändå är det samma värld som vi lever i. Det är bara det att de stänger dörren och sen så är ingen som ser förrän bilderna är producerade. Och sen de här bilderna som förföljer dem hela livet på nätet.